Välkommen till en ny föreläsningsserie från Församlingsfakulteten i Göteborg. Så här i påsktid och vårtid kommer vi erbjuda 5 föreläsningar med temat Uppståndelsen i centrum, varför? Det här är en fortsättning på samtalsserien om korset i centrum som vi producerade innan påsk. 6 stycken samtal med olika infallsvinklar på korset i centrum. Den här första föreläsningen i den här serien blir väl något av en övergång. Ämnet är påsken i Gamla testamentet och Nya testamentet. När vi tänker på påskdagens händelser så kanske vi i första hand inte associerar den till påskfirandet enligt Gamla testamentet. När det gäller det går tankarna i första hand till skärtorsdagen där Jesus firar påskmåltid med sina lärjungar och instiftar nattvarden inom ramen för denna. Och långfredagens händelse när Jesus dör som Guds lamm på korset. Men vad har påskdagens händelser med det gammaltestamentliga firandet att göra förutom att själva ordet påsk kommer från Pesach, Pascha? De semitiska orden som betyder eller som betyder att man passerar förbi, att man går förbi. Vad har vi av uppståndelsetemat och annat som vi förknippar med påskdagen i det gammaltestamentliga firandet? Ja, det är ämnet för den här föreläsningen. Vi kommer nu att titta på 3 olika aspekter i den här föreläsningen. Vi ska börja med att se på påskfirandet i Gamla testamentet. Detta är nämligen inte på något sätt begränsat till Andra Moseboks 12:e kapitel som berättar om händelserna i Egypten, utan det omnämns på flera andra ställen i den Gamla testamentets historia och vid viktiga sådana tillfällen. Vi börjar med en översikt över detta. Därefter så ska vi ta fram 7 olika teman i det första påskfirandet. Och ur dem hittar vi sedan 7 trådar som vi för vidare i både Gamla testamentet och in i Nya testamentet. Men vi börjar med att se på påskfirandena i Gamla testamentet. Och då börjar det naturligtvis med instiftandet av påsken i Andra Mosebok 12. Det är en del av den 10:e straffdomen som Gud låter gå över Egyptens land. Den förstfödde sonen i varje hushåll kommer att dödas av Herrens ängel som straff för att fara och inte har låtit släppa Guds förstfödde son. Så kallas nämligen Israels barn i Andra Mosebok 4. Vi kommer strax att se mer på det. För att Israels barn då ska undgå den här straffdomen så får de i instruktion från Herren att slakta ett lamm, att stryka dess blod på dörrposterna och sedan äta det här lammet i en gemensam måltid. Då kommer alla som befinner sig innanför dörrposterna vara skyddade och den här ängeln kommer att gå förbi utan att någon tar skada. Det här är också en instruktion för barnen, Israels barn i framtiden. De ska fira den här måltiden återkommande till minne av händelserna i Egypten. Det ska vara en gudstjänst. Det finns en del ordningar för hur det här ska gå till, instruktioner i samband med det första påskfirandet. Men när vi läser vidare i de 5 Moseböckerna så får vi ytterligare instruktioner i 3:e, 4:e och 5:e Mosebok. Då läggs en del stadgar till. Det man kan notera här är vilken framträdande roll påsken har i Israels kyrkoår, om vi får kalla det så, dess liturgiska år, dess gudstjänstår. Påskhögtiden omnämns som den första och vi får också tänka den viktigaste händelsen. Om man ser till hur många omnämnanden påsken sedan faktiskt har i Gamla testamentet så får vi nog ana att det är den viktigaste nationella och religiösa högtiden. I fjärde Mosebok så omnämns inte bara regler för påskfirandet. Här står till exempel att de som bor som främlingar i Israel får också delta i påskmåltiden om de i övrigt följer föreskrifterna för dem. Men man behöver alltså inte låta omskära sig och bli en israelit för att delta i måltiden. I samband med omnämnandet av reglerna i fjärde Mosebok så omnämns också det andra påskfirandet som att döma av tidsuppgifterna äger rum ett år efter det första, och då är Israels barn vid Sinai. Så man firar alltså påskhögtid vid Sinai berg. Femte Mosebok omnämner de också, och det som är specifikt där det är att Herren ger en instruktion om att påskmåltiden ska firas på den plats där som han utser för sitt namn, för att hans namn ska bo där, det vill säga platsen han utser till att vara platsen för hans tempel. Så när ett tempel finns upprättat så ska man fira påskmåltid i anslutning till templet. Det är i templet som lammen ska offras. Och sedan ska man äta av påskalammet i staden. Och det är ju det mönstret som finns för påskfirandet när vi kommer fram till Jesu tid. Man går till templet och offrar lammen, och sedan tar man hem dem och rostar dem och äter dem i hemmen. Nästa gång påskmåltiden omnämns, det är i början på Josua bok, Josuas femte kapitel. Då har Israels barn gått över floden Jordan och man befinner sig utanför staden Jeriko. Här sägs först att Josua ser till att alla oomskurna bland Israels barn blir omskurna, och det är i praktiken alla utom Josua och Kaleb. De är nämligen de enda som har funnits med på vandringen ända sedan man gick ut ifrån Egypten. Men ingen av dem som har blivit född under ökenvandringen har blivit omskuren. Därför börjar man nu sitt intåg i Kanaans land med att omskära männen i folket. Och när detta har skett, då firas på nytt påskmåltid. Och den här påskmåltiden kan man säga blir som ett inklusio kring hela ökenvandringen. För det börjar med en påskmåltid när man går ut, och ökenvandringen slutar med en påskmåltid när man går in i Kanaans land. Det står också att när man då äter osyrat bröd så gör man det ifrån säd som man har kunnat skörda i Kanaans land. Man rostar ax och som man gör osyrat bröd av. Och när man gör det och har ätit detta osyrade bröd, då upphör också Gud att sända manna till Israels barn. Så på det här sättet ser vi hur viktig den här påskmåltiden är symboliskt sett. Det avslutar hela ökenvandringen. Mannat upphör, nu kan man äta av landets grödor. Och man har nu kommit in, Herren har uppfyllt sitt löfte till sitt folk. Sedan får vi hoppa fram ganska långt i Israels historia innan vi läser om ett nytt påskfirande. Dock ett väldigt viktigt sådant. Det är ett påskfirande som genomförs av kung Hiskia. Han var kung mellan 715 och 687 före Kristus. Hiskia är en av de riktigt stora kungarna i Gamla testamentet. Han är den som på nytt restaurerar gudstjänsten och templet efter att man i sydriket har förfallit till avgudadyrkan. Han renar templet, han renar prästerna, gudstjänsten sätts igång. Och det första man gör när man firar gudstjänst i princip, det är att man firar påskhögtid. Och när Hiskia gör det, så gör han det också i syfte att ena hela Israels folk. Det här påskfirandet äger nämligen rum efter det att Nordriket har fallit i assyriernas hand. År 722 så faller Samaria definitivt och Israels barn förs bort i fångenskap. Dock inte alla, det framgår av den här notisen. Därför att Hiskia låter sända ut en inbjudan till både Sydriket, vilket är Juda och Benjamins stammar, och till Nordriket där Manasse och Efraim är de främsta stammarna. Det står att det här budet går ifrån Beersheba i södra delen av Sydriket ända upp till Dan, det nordligaste av Nordriket. Och alla inbjuds att komma till Jerusalem för att fira Herrens påsk. Nu är det tyvärr så att man förlöjliga de här sändebuden. Man tackar inte ja till inbjudan. Trots, eller kanske just därför, att det här är en inbjudan till att på nytt omvända sig och återvända till Israels Gud. De är ju på sätt och vis räddade ur den assyriske kungens hand. Det är resten som finns kvar. Och nu inbjuds de att på nytt återvända till sina fäders Gud. Dock är det några som faktiskt sluter upp. Det omnämns att det kommer folk ifrån Aser och Sebulons och Manassestam. Och även lite senare omnämns även Efraim och Issaskar. Så man kan säga att det här påskfirandet är också ett enande av Israels rike, av syd- och nordstammar under Hiskias ledning. Och glädjen vid det här påskfirandet är stor i Jerusalem. Inget sådant stort firande har ägt rum sedan kung Salomos tid, står det. Och med det anspelar man på själva invigningen av templet. Så det här påskfirandet som Hiskia låter genomföra, det är en slags återinvigning av templet efter att man har renat det ifrån av gudadyrkan. Ett ännu större påskfirande äger rum ungefär 100 år senare när Josia är kung i Sydriket. Josia, han regerade fram till år 609. Han blev kung som mycket ung. Och när man finner lagboken i Herrens tempel, och då är vi framme någon gång på 620-talet, så restaurerar han gudstyrkan också. Man avlägsnar alla avgudaaltaren. Han avlägsnar alla offerhöjder ifrån judarik och även upp i Israels rike. Och låter rena prästerna och återigen sätta igång med gudstjänsterna enligt Moselag. Och bland det första som han senare gör då, det är att han inbjuder till ett stort påskfirande. Det omnämns i inledningen på andra krönikebokens 35 kapitel och även i andra kungabokens 23 kapitel. Och om den här påskhögtiden står det nu att den då är mer storslagen än den Hiskia firade. En sådan påskhögtid som denna har inte firats sedan profeten Samuels tid. Ingen av Israels kungar hade hållit en sådan som nu firades av prästerna och leviterna och hela Juda. Och så står det också, de av Israel som var närvarande samt Jerusalems invånare. Så åter ett uttryck för hur Israels folk blir förenat till ett när man firar påsk. Man kan säga att det är ett återupprättande igen av förbundet. Nu dröjer det tyvärr inte så länge efter Josias regering som slutar 609 att Israel på nytt förfaller i avgudadyrkan, och det slutar med att babylonierna intar Jerusalem och förstör staden 587. En som fick lämna Jerusalem i en av de tidigare deportationerna, alla babylonierna hade låtit deportera folket i flera omgångar, det var profeten Hesekiel. Och från sin fångenskap i Babylon så profeterar han om att Jerusalem ska falla, men han profeterar också om framtiden, och hans bok avslutas med kapitel 40-48 som handlar om det nya templet. Och i det så har han ett avsnitt också om hur påskhögtiden kommer att återupprättas i framtiden. Det vittnar ändå något om påskhögtidens ställning eftersom detta då omnämns i profetian. Nästa omnämnande av ett påskfirande som äger rum, det sker efter att folket har återkommit från exilen och man har återuppbyggt templet. Och då är vi framme i mars 516 före Kristus. Och sannolikt är det 12 mars att döma av dateringen äger återinvigningen rum, och sannolikt är det då en påsk som äger rum ett par veckor senare som firas och som omnämns i Esras 6 kapitel och verserna 19-22. Här sägs då att de som nu har kommit tillbaka från exilen, det vill säga de hamnar i samma kategori som Israels folk när de vandrade in i Kanaan under Josuas ledning. Här har vi en ny grupp som har kommit ifrån slaveri, fångenskap, exil. De kommer tillbaka och de firar påskhögtid. Det är bland det första de gör när de kan göra det, det vill säga när templet är igång igen och man kan slakta påskalammen. Och här så beskrivs då med vilken enorm glädje man gör det. Man uttrycker sin stora fröjd över att ha fått komma tillbaka, att den som regerar det här området tillåter dem att komma tillbaka, bygga upp templet och så fira påskhögtid. Därmed så har vi sett på de här viktiga centrala påskfirandena i Gamla testamentet. Nu ska vi se närmare på 7 teman som man kan ta fram ur det första påskafirandet i Andra Mosebok 12. Och då kan vi ju först konstatera att det påskfirandet handlar om att bli befriad ifrån slaveriet i Egypten. Påskfirandet är en del av den 10:e plågan som Herren låter gå över Egypten för att farao ska släppa Israels folk. En viktig aspekt på det här påskfirandet och på befrielsen, det är de förstfödda sönerna och Guds son. I Andra Mosebok kapitel 4, när Gud kallar Mose till sitt uppdrag, så kallar Gud Israels barn för sin förstfödde son. Här finns nu en koppling till hur de förstfödda sönerna i Egypten kommer att straffas med döden därför att farao inte har släppt Guds folk. Den här straffdomen går dock över hela landet. Så för att Israels förstfödda söner ska komma undan så måste man fira påsk enligt de instruktioner som Herren ger. Man ska slakta ett påskalamm, man ska ta vara på blodet och stryka det på dörrposterna. Då kommer ängeln som slår Egypten med straffet att gå förbi de dörrarna. Bakom dörran med blod är man säker. Och då har vi kommit till det tredje temat, nämligen att lammets blod som skyddar, det är ett viktigt och centralt tema i själva det ursprungliga påskfirandet. Det fjärde temat, det tar fram den gemenskap som då uppstår i Israels alla hushåll. Gemenskapsmåltiden där man äter detta lamm och där man äter osyrat bröd. Det femte vi kan notera, som inte uttryckligen står här, men som man kan ana sig till genom beskrivningen av de kommande påskfirarna, det är att den här måltiden är någon slags förbundsmåltid. I strikt mening så talas det om en förbundsmåltid senare vid Sina i berg, när Herren upprättar sitt förbund med Israel i Andra Mosebok kapitel 24. Det står inte om något förbundsupprättande här, Men man kan ana att det har den karaktären, därför att om vi tänker på Hiskias och Josias påskfirande så har de karaktären av en förnyelse av ett förbund. Och som vi ska se strax så är det också ett tema i Jesu påskfirande när han instiftar nattvarden. Det sjätte vi noterar, det är att den här första påskfirandet ändå är ett slags tvåstegsdrama, precis som Jesu påsk med långfredag och påskdag. Det vi har är själva påskfirandet i Egypten, plågan som går över Egypten, hur farao blir straffad. Och som ett resultat av det här så låter han släppa folket och Israels egyptiska grannar i ren skräck. De överlämnar gåvor till israeliterna som de får med sig. Men det är bara första delen i detta påskdrama. För när väl Israel har begett sig av så ångrar sig farao och han sätter efter Israels barn med sin armé. De kommer fram till vattnet, till Röda havet, och Israels barn tror nu att de går under. När Herren gör sitt stora under, han öppnar havet och de kan på torr mark gå igenom. Och så kommer faraos här efter. Om farao själv följer med, det står inte i texten, det står att soldaterna går under. Och då kan vi konstatera hur Herren så att säga besegrar hela Egyptens armé. Fienden, Guds fiende, är slagen genom att vattnet återvänder över armén och Israels barn går fria och är fria på andra sidan. Här har vi något av det här mönstret, långfredag, påskdag. Och det sjunde temat som man kan ana här, det är något av en död och uppståndelse genom denna vattenresa. Israels barn förväntar sig att de ska dö. Ja, de går ner i vattnet liksom, men nu är det öppet, en öppen väg. De kan gå igenom vattnet som på land. De kommer upp på andra sidan, uppståndna och befriade. Det är inte så långsökt som man kan tycka när vi ser hur Nya testamentet använder den här sjunde aspekten. Då ska vi se närmare på hur de här trådarna kommer till uttryck i fortsättningen i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Om vi börjar med befrielsen från slaveri så har vi ju ett uttryckligt slaveri i Egypten. Israels barn är slavar, de är utsatta för stora vedermöder, de får inte ens behålla sina gossebarn som de vill. Och från detta slaveri befrias de av Herren. Det vi ser i andra krönikeboken kapitel 30 och 35, det vill säga Hiskias respektive Josias påskfirande, det är att vi har ett befrielse ifrån avgudarnas och avgudadyrkans slaveri. Folket och dess ledare, dess kungar, har fört in folket på avguderiets bana. Man kanske har fortsatt att dyrka Herren, men man dyrkar andra gudar vid sidan. Man har till och med upprättat altaren åt andra gudar i templet. Men det här befrias man ifrån genom Hiskias verksamhet och Josias. Avgudarna tas bort, man börjar fira gudstjänst igen på det sättet som är föreskrivet, på frihetens sätt. På det sätt som Herren som befriat sitt folk ifrån Egypten har instruerat folket att göra. Man skulle kunna gå in på det här mycket djupare och vad själva slaveriet i den här gudstjänsten, gudstyrkan innebär. Men bland det fruktansvärda som en del kungar låter göra är att man till och med låter sina barn gå genom eld. Man förrättar barnoffer och sådant befrias nu Israel från. Det andra är i samband med det sista omnämnda påskfirandet i Gamla testamentet att Israel på nytt har blivit befriat ifrån slaveri, eller åtminstone ifrån exilen. Man har på nytt fått komma in i det utlovade landet, och till minne av det, av den första befrielsen och av den andra befrielsen, så firar man i glädje påskmåltid. Och Så är det också med den kristna påsken. När Kristus uppstår ur graven så har han befriat hela mänskligheten ifrån ondskans makt. Och varje människa har nu möjlighet att tro på Kristus och få tillträde till Kristus, till kyrkan och till en salig evighet med Herren. Har rätt att inträda i evighetens kanan i det förlovade landet. Kristus har besegrat döden och djävulen och all ondskans makt. Vad gäller temat de förstfödda sönerna och Guds son så ska vi notera då att i andra Mosebok kapitel 4:22 så står det uttryckligen att Israel är min förstfödde son. Israel kan kallas för Guds son i Gamla testamentet. Så när Jesus kallas för Guds son i Nya testamentet så finns det många olika aspekter på det. Men en aspekt är att han liksom personifierar hela Israel. Och det intressanta som man kan notera det är att Jesus både i samband med sin död och i samband med sin uppståndelse kallas, omnämns som Guds son. I både Markus och Matteus så berättas att när den soldat eller centurion, som officeren som övervakade Jesu korsfästelse, såg på vilket sätt han dog, så säger han att denne var verkligen Guds son. Där Jesus hänger på korset så är han Guds son. Kanske i det finns en anspelning också på påsken och hur söner dör, men också hur söner och hur Guds son befrias ifrån Egyptens land. Åtminstone kan man notera att just titeln Guds son på detta sätt framhävs i samband med Jesu död. Och den framhävs också i samband med Jesu uppståndelse. Och då är det inte i evangelierna utan det är i Romarbrevets första kapitel och fjärde vers. I alldeles inledningen då i Paulus hälsning. Där Paulus skriver att Jesus han blev av helighetens ande med kraft bevisad vara Guds son alltifrån uppståndelsen från de döda. Behöver vi inte gå in på detaljerna hur man ska översätta det. Det kan översättas på lite olika sätt. Det viktiga är att här så kopplas uppståndelsen till titeln Guds son. Vad gäller lammets blod så sägs det då i andra Moseboks 12 kapitel och 13 vers att det här blodet är ett tecken. Detta är ett blod som skyddar de som befinner sig där inne. Nu finns det en diskussion kring Jesu död som äger rum i samband med påsken. En del menar att själva händelser som har med den stora försoningsdagen att göra, de finns också med där vid påskhögtiden och när Jesus dör. Och det är fullt möjligt att det är på det sättet. För blodet vid den första påsken, det var inte ett försonande blod på det sättet att det sonade synd. Utan det blodet hade mer en övertäckande eller skyddande karaktär. Men Jesu blod är ju enligt Hebreerbrevets undervisning också ett sonande blod, ett blod som tar bort synd. Men något av den skyddande karaktären finns väl där också i samband med påsken. Den som tar emot detta blod, den som dricker av det blodet i enlighet med Jesu instiftelseord, den blir också skyddad ifrån Guds vrede. Och evangelierna beskriver hur det förhänget till det allra heligaste i templet öppnas i samband med Jesu död. Paradisets portar öppnas åter, sjunger vi en psalm, och det är väl det som sker där. Så att skyddad av Jesu blod så kan man träda in i det allra heligaste, i Guds egen närvaro, i hans helighets närvaro. Därför att man genom blodet är renad, genom blodet är man skyddad. Alltså det finns både påskaspekter på Jesu död och försoningsaspekter. Men vi ska inte glömma bort påskaspekterna när vi tänker på själva, när vi tänker på Jesu blod. Vi nämnde också påskmåltiden som en gemenskapsmåltid. Och det här är någonting som framträder till exempel när Hiskia då inbjuder Nordrikets stammar att delta i påskmåltiden. Han vill genom sitt påskfirande förena Israel till ett. Nordriket och Sydriket som har gått sönder efter Salomos regering förenas nu genom påskmåltiden till ett rike igen. En betoning av gemenskapskaraktären. Och samma gemenskapskaraktär, den har vi vid Josias påskhögtid, för det talar också om hur hela Israel sammas, både Judas stam och några ifrån Israels stammar. Och påskmåltiden, den kristna påskmåltiden, om vi får kalla nattvarden för så, den är också en gemenskapsmåltid där man inte bara har den allra intimaste gemenskap med Herren själv som är både värd och den och själva måltiden i nattvarden, utan det är också den allra intimaste gemenskapen kristna bröder och systrar emellan, både de som deltar i den nattvarden men de som deltar i andra nattvardsfirande runt om i världen och som i alla tider har deltagit i den. Så en gemenskapsmåltidskaraktär har vi i Gamla testamentet och även i Nya testamentets nattvardsfirande. Vi konstaterade, eller vi frågade oss om inte här är en slags förbundsmåltid också. Även om det uttryckligen inte står så om det första påskfirandet, som jag nämnde tidigare, så upprättas det här förbundet med Israel i Andra Mosebok 24. Men man får en känsla av att det är ett återupprättande av Guds förbund med sitt folk när man har återhelgat templet, gjort sig av med avgudadyrkan i Andra krönikeboken 30, Hiskia och Josia. Ett återupprättande av förbundet, och på det sättet så får måltiden och påskfirandet denna karaktär. Och då är det inte så konstigt att Jesus i samband med instiftandet av nattvarden kallar nattvarden för det nya, eller blodet, vinet, blodet, för det nya förbundet. Så kallar han det för i Lukas 22:20 och även sitt förbundsblod i Matteus 26:28. Här anspelas naturligtvis på de ställen i Gamla testamentet där det talas om att ett nytt förbund ska inrättas, till exempel i Jeremia bok. Men om vi nu har en förbundstanke i påskmåltiden som vi tycker oss ana, ja, då är det inte heller så märkligt att Jesus upprättar detta nya förbund i samband med påskmåltiden. Tvåstegsdramat har vi redan omnämnt. Vi ska tänka påsken, den första påsken, inte bara själva påskalammet och när farao släpper dem, utan när Gud också besegrar den egyptiska armén så fullständigt som sker vid Röda havet i Andra Mosebok 14. Och då finns det en likhet mellan långfredagsdramat, skärtorsdag långfredag, där påskalammet slaktas, där Jesus dör, och påskdagen där Jesus triumferande träder fram ur graven efter att ha segrat över all ondska och döden själv. Hur är det till sist då med döden och uppståndelsen? Ja, vi har redan anat ett drag av det när Israels barn går igenom, genom Röda havet. Hur de liksom går ner i vattnet för att återigen stiga upp därur. Och nu är det så att Paulus i sin undervisning om dopet anknyter till just den här saken. Han gör det dels i första Korintierbrevet 10. Där han kallar det som skedde när folket gick genom havet för ett dop. Bröder, skriver han, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Och så kommer det, alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Och i sin undervisning om dopet i Romarbrevet kapitel 6 så förknippar Paulus dopet med död och uppståndelse. Så här skriver han, eller vet ni inte att alla som blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Så Paulus knyter dopet till död och uppståndelse. Han knyter dopet också till händelserna när folket går igenom Röda havet. Så att här finns åtminstone en biblisk röd tråd som knyter Döda havet till död och uppståndelse och till dopet på den vägen. Men det finns mer i Gamla testamentet. Och då får vi återvända till Hesekiels bok. Som ju profeterade om ett framtida påskfirande i ett nytt tempel. Hesekiel har ett berömt kapitel 37 som handlar om de döda benens dal. Och då står det så här i verserna 11-14. Han sa till mig, människobarn, dessa ben är Israels hus. Hesekiel har precis sett en dal full av döda ben. Israels hus, de säger, våra ben är förtorkade. Vårt hopp är ute. Det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem, så säger Herren Gud. Se, jag ska öppna era gravar och hämta upp er mitt folk. Ur era gravar, låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er upp mitt folk ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och jag ska låta er få bo i ert land. De här döda benen, de kommer samman. Senor sätts på dem och så vidare. De får kött och ande, liv blåses in i dem och de uppstår igen. Men det här är enligt Hesekiel en bild för hur Israel ska få återvända från exilen. Det vill säga en bild för ett andra exodus, en andra utgång ifrån slaveriet. Här beskrivs inte problemet i första hand som ett slaveri utan som död. Och från denna död ska man återvända. Då förstår vi att den här tanken på ett återvändande för folket ur döden, ur exilen, den förknippas ju då indirekt med påsken. Därför att när man har återvänt ifrån exilen så beskriver Esra hur man på nytt firar påsk. Och nu hör det till den här saken att det här beskrivningen förstås också som en förhandsvisning av den allmänna uppståndelsen. Det som så att säga, billigt sker med Israel är ett företagande av det som ska ske med alla människor på den sista dagen då de kroppsligen ska uppstå. Och då är det också, kan vi säga, en förhandsvisning av det som sker med Jesus på hans påskdag när han uppstår ur graven. Så som Guds son, så som Israel personifierat, uppstår han ur graven till det nya livet. Det är också i sig en förhandsvisning av den sista dagen och uppståndelsen som ska ske. Jesus uppstår före alla andra som förstlingen av de döda, säger Paulus på ett ställe. Och på det här sättet så har vi ett förknippande av påsken med den här händelsen som beskrivs av Hesekiel i hans 37:e kapitel. Uppståndelse förknippas med uttåg, med ett tillbakakommande till landet, med det som påsken firar. På det sättet så kan man också se knyta påskdagens händelser till det gammaltestamentliga påskfirandet. Och därmed så slutar vi för denna gång och så får vi om en vecka en annan fördjupning i påsktid.